Det här är en podd från Svenska Yle.
Valet i Europas största och mäktigaste land, Tyskland, är avgjort nu. Och det blev en knapp seger för Socialdemokraterna, men en brakförlust för det regerande partiet, det vill säga Kristdemokraterna i Tyskland. Jonny Sjöblom i Berlin, vad var det som avgjorde riktigt här på slutrakan?
Det som nog i första hand avgjorde Socialdemokraternas valseger så var personen Olaf Scholz. Den sittande finansministern så lyckades mycket bra i sin valkampanj och på så sätt så lyckades han få hela SPD på fötter, kan man väl säga. Det har varit ett krisdrabbat parti i många år och man har gått från, ska vi säga, en kris till en annan, men nu med Scholz som kandidat så har partiet på något sätt återuppstått och det var nog han som person som i mycket hög grad avgjorde den här valsegern för dem. Mm.
Jonny Sjöblom är Svenska Yles medarbetare i Tyskland och jag heter Karin Götelid. Och det här är nyhetspodden från Svenska Yle. Och vi ska prata just precis om det här, om lite mer om vad det var som avgjorde. Och väldigt mycket så får jag en känsla nu att det handlar just om personer som har lyckats och personer som har misslyckats. Och valets stora förlorare alltså, det är ju då Angela Merkels parti, Kristdemokraterna. Och ett intressant faktum i sammanhanget här, Jonny, det är ju det att du har bevakat Tyskland, eller bevakat val i Tyskland på plats ända sedan det valet när Angela Merkel kom till makten 2005, eller hur?
Det stämmer, och 2005 så hade vi faktiskt en lite liknande situation som vi har nu, det vill säga att det var mycket jämnt mellan Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Då var det faktiskt så sen till slut att Kristdemokraterna låg knappt före, och det var sen det som avgjorde att Merkel överhuvudtaget då blev kansler för första gången.
Mm. Hur stor är egentligen nu den här förlusten för det som ju ändå nu har varit det regerande partiet väldigt länge?
Ja, den här förlusten är nog enormt stor för att Kristdemokraterna har varit något av det styrande partiet i Tyskland under hela tiden efter kriget. Att man har alltid varit starkt trots att Socialdemokraterna då också ibland har kommit åt att regera. Men att Kristdemokraterna är nog det parti som framförallt har satt prägel på det efterkrigstida Tyskland. Och att man nu då backar med omkring 9 procentenheter jämfört med det förra valet 2017. Så man ska komma ihåg det här valet då, så det gick ju inte heller bra ur kristdemokratisk synvinkel, så det är nog en så enorm förlust.
Men Armin Laschet då, som då har trätt in och skulle bli den då som skulle bli Angela Merkels efterträdare som förbundskansler i Tyskland, som ju då, alltså enligt den planen som Kristdemokraterna hade, det har varit väldigt mycket fokus kring hans person. För om då Scholz, som du sa, är den som har lyckats, så har ju nu då Laschet helt konkret gjort bort sig flera gånger, eller hur?
Ja, Laschet var en, ska vi säga, en relativt olycklig figur redan från början. Man ska komma ihåg att den här nomineringsprocessen av den här kandidaten för kanslersposten, så den gick ju inte överhuvudtaget enligt planerna. Och Laschet var i en position att han var inte, ska vi säga, speciellt omtyckt varken bland befolkningen eller ens inom de egna kristdemokratiska leden, och det var en rätt så slitande nomineringsprocess som till slut då slutade i det att Laschet då blev den här kandidaten, och man tänkte kanske då att nu är det frid och fröjd, nu börjar valkampanjen och vi ser vad det blir. Men att som du säger, så Laschet har trampat i klaveret flera gånger under den här kampanjens gång. Det kanske mest kända exemplet är det som det också har varit nyheter om i Finland, när han stod och skrattade i de här översvämningsdrabbade områdena i västra Tyskland då under sommaren, samtidigt som president Frank-Walter Steinmeier höll ett tal till de drabbade. Så det är kanske det här mest synliga exemplet och det som alla nu kommer ihåg, men att han har haft många otaliga dåliga, ska vi säga, intervjuframträdanden under de här senaste månaderna. Ett annat sånt exempel är han intervjuades i ett satirprogram av två barn. Den här intervjun gjordes för övrigt med alla kandidater, men Armin Laschet, så han kunde inte överhuvudtaget hantera de här smått provokativa frågorna, utan han blev på sätt och vis lite aggressiv mot de här barnen, och det ledde ju förstås också till en skandal här i Tyskland på det sättet. Det här är nu bara ett av många framträdande händelser som det här som har präglat Laschets valkampanj ända från början till slut, kan man säga. Mm.
Men samtidigt så tänker jag att vi talar ju då just om Europas största och mäktigaste land och ett parti som har suttit vid makten så länge, så hänger liksom en valseger eller en brakförlust då just på sen ändå en enskild persons göranden? Eller fanns det liksom någonting i sakpolitiken eller i själva valfrågorna här nu då som ledde till den här förlusten?
Jag skulle kanske se på det här ganska, ska vi säga, tudelat, att det förstås hängde det på personen. Att å ena sidan har vi Olaf Scholz som har gjort mycket få misstag och på något sätt fört och betett sig som en värdig statsman. Och sen har vi då Laschet som klumpigt har gått från ett klavertramp till ett annat. Så det är ju klart att det inverkar. Men sen å andra sidan så när jag nu har följt med den här valkampanjen, så tycker jag nu själv att man ser en grymt stor skillnad i den kampanj som dels Socialdemokraterna har fört och den som Kristdemokraterna har fört. Jag följde med en valtillställning med Scholz, så där blev det nog helt tydligt att vad man vill i det här valet, att man talade om helt konkreta saker som att man vill höja den lagstadgade minimilönen, man vill satsa på bostadspolitik, på social rättvisa, på skola och utbildning. Sen å andra sidan så har vi Kristdemokraterna, och jag måste nog helt ärligt säga att efter flera månader av valkampanj så har jag nog lite svårt att sätta tummen på att vad vill Kristdemokraterna egentligen nu efter att man har suttit på makten i 16 år. Att jag tror att det här nog också har spelat in i det här att folk sist och slutligen vet inte riktigt vad Kristdemokraterna efter Angela Merkel vill. Ta nu till exempel som exempel den här digitaliseringen i Tyskland som släpar efter ganska starkt. Så att Armin Laschet nu då säger att okej, nu ska vi satsa på digitalisering, så det väcker ju förstås frågan att ni har ju suttit 16 år i regeringen, varför har ni inte skött det här tidigare, att vad är det nu då som ska ändra från och med det här? Så att det är klart att det också är sådana sakfrågor som Kristdemokraterna har varit tvungna att kämpa med. Mm.
Nu, medan vi nu pratar här så vet vi ju då inte vem som blir förbundskansler och hur regeringen kommer att se ut. Och det blir då förmodligen en ganska långvarig och utdragen förhandlingskamp det här. Men då den här Olaf Scholz, som du sa, han har ju då gjort det här bra. Om det är så då att det blir han som blir förbundskansler och Angela Merkels efterträdare, vilken slags ledare får Tyskland då?
No, det pratas ju ganska mycket om att han är den, ska vi säga, Merkel 2.0-versionen. Mm. Så att det där, på många sätt så påminner han ju om Merkel. Han kommer också från Nordtyskland, och det sägs ju ofta i alla diskussioner att det är hans stil från Nordtyskland och Hamburg som präglar allt vad han gör. Och han är ju en erfaren politiker. Han satt som arbetsminister i en tidigare regering då under den här eurofinanskrisen, och nu har han då varit vicekansler han var arbetsminister då under finanskrisen. Mm. Nu har han varit då finansminister och vicekansler i den här nuvarande Merkels regering. Han är en, ska vi säga, långa linjens socialdemokratiska politiker. Att som person så tror jag nog att en sansad Scholz kommer att vara ungefär som en sansad Merkel. Och man har ju sett nu i de här valdebatterna på TV till exempel att han har ju nog samma förmågor delvis som Merkel, att han kan låta kritik rinna av sig rätt utan att kommentera och ta det lugnt också i sådana situationer där han blir attackerad. Så att jag tror att om vi ser det ur ett utrikespolitiskt perspektiv så tror jag inte att man ser en så stor förändring om nu Merkel på EU-nivå byts ut mot en Scholz. Förstås så har han ju inte då samma pondus som den som Merkel har byggt upp under många år.
Men som vi var lite inne på här då, så Olaf Scholz då, om och när han ska bilda regering så måste han ju då ha med andra partier, för Socialdemokraterna har ju ingen egen majoritet, och då finns här då Liberalerna, som du sa, och så finns det De Gröna, och De Gröna har ju gjort ett bra val i Tyskland, eller hur nu?
De Gröna gör ett klart bättre val än vad man gjorde för 4 år sedan. Men trots det så har nog det här valet ur gröns synvinkeln en lite bitter eftersmak. För att om man ser på opinionsmätningarna och hur de såg ut ännu i april-maj, så var De Gröna och deras kandidat Anna-Lena Baerbock en, ska vi säga, nog förhandsfavorit för den här kanslärposten. Så på det sättet så är det nog en liten besvikelse för De Gröna trots allt. Men att jag tror att de nog kan också vara rätt nöjda med om de får en plats i regeringen, för att som Anna-Lena Baerbock konstaterade så ur deras synvinkel så behöver Tyskland nu en klimatregering, och en sån klimatregering så får man då ur De Grönas synvinkel bara om de sitter med i regeringen, och att de gör det så är ju i det här skedet så gott som säkert.
Tänk dig nu lite tillbaka på det här, Johnny, då dina 16 år med Angela Merkel, som man ju faktiskt nu kan kalla det. Så hur tycker du att Tyskland har förändrats liksom i dina ögon under den här tiden?
Ja, 16 år är förstås en lång tid, och det diskuteras ju också just med Merkel att vad har ändrats och förändrats under hennes tid som kansler. Och jag skulle säga att det är ungefär den samma utveckling som vi säkert har sett också i Finland, det vill säga att samhället på många sätt har blivit liberalare än vad det var då när Merkel tillträdde. Och det här är ju kanske också en sån här grej som då gör att de här kristdemokraterna är i en så svår sits nu som de är, för att de har så länge levt på personen Merkel och på hennes politik att de nu har då svårt att veta att vartåt ska man nu gå efter det här. Och man ska också komma ihåg att Merkel har ju fört en politik som på många sätt kanske då inte det har varit direkt kristdemokratisk. Hon har kopierat till exempel många politiska teman från Socialdemokraterna, och på så sätt så har hon ju också blivit populär och lyckats då locka en hel del nya väljare, och de här väljarna då har kanske nu då bestämt sig för att när inte då Merkel längre ställer upp så uppfyller de här, ska vi säga, traditionella kristdemokratiska värderingarna så är kanske inte det som de längre vill välja. De har valt Merkel, men de kanske inte väljer då det här kristdemokratiska partiet i sig. Så det är ju förstås ett problem för kristdemokraterna. Om man sen ser på hur landet har utvecklats, så Tyskland har ju haft en mycket framgångsrik tid med Merkel som kansler, att ekonomiskt så har det ju gått bra för landet. Grunden för det så lades redan före Merkel med de reformer som Gerhard Schröder och Socialdemokraterna gjorde då inom arbetsmarknad och gällande de här sociala utgångsstöden och stöden i Tyskland, så det underlättade ju den här ekonomiska tillväxten, men det har ju samtidigt ändå lett till att Tyskland i dagens läge är ganska splittrat mellan rika och fattiga, att vi har en stor låglönesektor och allt fler som måste jobba i flera jobb för att klara sig, så det är också en så här utveckling som har skett under de här åren med Merkel, och därför kommer det förstås bra an när Socialdemokraterna nu igen säger att man heller kanske lite ber om ursäkt för de här reformerna som då gjordes och ändå talar om mer social rättvisa för framtiden.
Tack för det här samtalet och den här analysen, Jonny Sjöblom, Svenska Yles medarbetare i Tyskland. Och jag heter Karin Götelid och det här var Nyhetspodden. Och om du som lyssnar vill komma i kontakt med oss som jobbar med Nyhetspodden så kan du göra det via e-postadressen nyhetspodden@yle.fi.